ta och slå upp biblarna till Markus evangeliet, andra kapitel. Med början på vers 13. Då läser vi Markus 2 från vers 13. Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom och han undervisade dem. När han gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset, och han sa till honom: följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många publikaner och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. De skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare, och de frågade hans lärjungar: varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa till dem: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Nu ber vi att du låter den heliga ande bistå oss, så att du upplyser oss med ditt ord och att du tillämpar det på våra hjärtan. Var med oss alla, Herre, i denna stunden. Amen. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Jesus ställer fram det här mycket tillspetsat. Det finns två kategorier. Och Jesus utmanar därmed var och en. Och tvingar oss att fråga oss: i vilken kategori placerar vi oss själva? Ja, vi kanske känner oss rådvilla och undrar: vad menar Jesus när han talar om rättfärdiga här? Och vad menar han när han talar om syndare? Jag tror att han syftar på medvetenhet och självinsikt. Samma sak som han vill åskådliggöra i liknelsen med publikanen och farisén som kom för att tillbedja. Jag ska läsa den liknelsen som står i Lukas evangeliets 18 kapitel. Så är ni helt med på vad jag syftar på. Där säger Jesus: för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag äger, jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Att tillbaka till texten här i som vi började i Markus evangeliet, där den ene, förlåt, vi stannar här i Lukas. Den ene menade sig här vara en syndare, den andra menade sig vara rättfärdig. Och den som menade sig vara rättfärdig, han förtröstade på det liv och den karaktär som han kunde uppvisa. Men när Jesus nu i Markus talar om att han inte kommit för att kalla rättfärdiga, så menar han alltså de som menar sig vara rättfärdiga och de som menar sig vara friska. Även om vi som sitter här inte är beredda att gå så långt att vi menar oss vara rättfärdiga i oss själva, så tror jag att vi alla har en mer eller mindre stark tendens att vilja ha något att kunna visa upp inför Gud. Eller något vi vill dölja eller förklara bort, eller något som vi ofta lovar ska förändras. Vi vill inte komma tomhänta inför Gud. Om det är någon man inte vill komma tomhänt inför är det väl Gud. Gud, den alltigenom helige. Den alltigenom rättfärdige. Hela världens domare. Jag måste väl ha något slags meriter. Något som kan kompensera för allt det dåliga jag vet med mig om. Jag kan inte vara naken inför Gud. Jag kan väl inte vara naken inför Gud. Så även fast vi vet med oss att vi inte har varit fullkomliga och inte är fullkomliga, så har vi en tendens att vilja ha något. Något som vi hoppas ska göra Gud välvillig mot oss. Något som låter just mig få del av förlåtelsen som vi vet förkunnas genom Kristus. Någonting hos oss själva som vi kan ta spjärn ifrån, som får oss att känna oss åtminstone lite värdiga. Eller åtminstone mindre ovärdiga. Och så kämpar vi ofta för att göra oss behagliga inför Gud. Men Jesus säger, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och jag tycker det är något väldigt befriande i de här orden. Jesus kallar dem som inte har någon egen rättfärdighet, som inte heller gör anspråk på att ha det, som har noll värdighet att göra anspråk på. Publikanerna och syndarna som fick äta med Jesus, de visste om sitt nollläge. De visste att de inte spelade i samma division som fariseerna. Men de hade överrumplats av att Jesus ändå ville ha med dem att göra. Jesus hade kommit rakt upp till Levi och sagt, följ mig, just du. Och Levi var ju alltså en publikan. Och det står i Lukas sedan att alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. De attraherades till Jesus. Därför att han var som Johannes skriver, han var full av nåd och sanning. Men de som hade ansträngt sig för att duga i sig själva, de pekade finger åt dem som de tyckte inte hade ansträngt sig. Men som ändå fick umgås med Jesus och äta med honom och som Jesus bekände sig till. Och detta var stötande och provocerande för dem som ansträngde sig så hårt. Men de hade missat något. De hade missat något. Och det som de hade missat, det är av allra största vikt. Och vi ska nu gå till Romarbrevet. Lämna Markus nu och gå till Romarbrevet för att se vad det är som fariseerna hade missat. Vi börjar i kapitel 3 i Romarbrevet. I vers 19. Och jag ska nu läsa ett av dem som jag menar är ett av de absolut mest centrala styckena i hela Nya Testamentet. Hela Bibeln. Och jag läser det här sammanhanget först och sen så kommer vi tillbaka och tittar på det vers för vers. Romarbrevet 3, vers 19. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var man mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Till här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad är det alltså som fariseerna hade missat? I vers 19 står det att vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till den som har lagen, för att var mun ska täppas till och hela världen står med guld inför Gud. Det står här orden för att, som ju anger syftet med lagen. Lagen som fariseerna förlitade sig på. Det står inte att lagen gavs för att människor skulle lyda den och för att den skulle vara en hjälp till rättfärdighet. Det står för att var mun ska täppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Hela världen, det är precis alla. Det innefattar fariseerna och de skriftlärda. Och det omfattar dig och mig. Syftet med lagen är alltså att vi ska komma underfund med att vi står med skuld inför Gud. Och att munnen täpps till. Det är märkligt som det står. Men man kan säga att en kristen är en människa som fått sin mun tillstoppad. Hon har blivit tyst. Hon har slutat komma med invändningar. Istället för att säga, jo men, eller jo men titta här. Eller jo men alltså, så har hon inför lagen blivit tyst. Och hon instämmer med de följande orden. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Så genom egna prestationer. Genom att lyfta sig i kragen. Genom personlighetsutveckling. Genom andliga övningar. Genom lagen ges insikt om synd. Det är något oerhört som sägs här i det tredje kapitlet. Och det utgör kulmen på ett långt resonemang som började i kapitel 1 i Romarbrevet. I det resonemanget så deklarerar skriften att vare sig du har lagen i samvetet enbart, eller om du också har tillgång till den yttre uppenbarelsen av lagen och Guds vilja som den givits av Gud genom det judiska folket, så är inte syftet med lagen att du ska kunna ha en möjlighet att förklaras rättfärdig genom den åtlydnad, genom din åtlydnad. Utan syftet är att du ska få insikt om att du är syndig. Eller för att använda modern språkbruk, för att du ska komma underfund med att det är kört. Försök igen och igen och igen att uppfylla den fullkomliga lagen. Tills du verkligen och definitivt gör upp alla förhoppningar på dig själv. Alla föresatser, alla ursäkter och allt hopp. Och blivit tyst. Och det här kan tyckas väldigt hårt när man har läst så här långt i Romarbrevet. Väldigt nedslående. Ljuset släcks definitivt. Men i själva verket är det just här. Här är den avgörande punkten. Det är här som hoppet får en möjlighet att tändas för oss. Därför att för den som har kommit till vägs ände med lagen och med sig själv, så finns ett mycket tröstrikt litet ord i nästföljande vers. Och det är ordet men. Men. Men, ett ord som kontrasterar det som kommer efter männet till det föregående, till det vi just läst. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Tänk att en annan väg till rättfärdighet blivit uppenbarad. Och det är Gud som har uppenbarat den. Det är hans initiativ. Det står att den finns omvittnad i skriften redan egentligen hos lagen och profeterna. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Och innan Paulus går vidare med att förklara och utlägga den här mycket, mycket viktiga och centrala läran, så upprepar han igen vårt utgångsläge, vårt bedrövliga tillstånd. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Saknar härligheten från Gud. Detta är vårt verkliga problem. Det är orsaken till att synden är ett problem. Vi förstår givetvis inte vidden av det här problemet, för vi är fullt upptagna av mindre problem, som oftast. Men människan, du och jag, vi skapades till Guds avbild. Till att återspegla Guds härlighet. Vi har inte skapats egentligen med en egen härlighet. Men vi är skapade att vara små speglar som kan reflektera Guds oerhörda härlighet. En härlighet som är långt större än änglarnas. Men vi saknar härligheten från Gud. Och förmågan att kunna återspegla och reflektera denna. Men att återställa den, att vi en gång ska få reflektera Guds härlighet, det är frälsningens slutgiltiga mål. Och förutsättningen för detta är att vi görs rättfärdiga. Och jag tycker det är en så fantastisk kontrast i versen här. Alla har syndat och de står där som rättfärdiga. Helt paradoxalt. Men bara rakt på sägs det så. Alla har syndat och de står där som rättfärdiga. Och orden efter tycker jag också har en enorm tröst. Utan att de har förtjänat det. Vi kan tänka på det varje gång som samvetet eller lagen anklagar oss. De står där som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Guds ord erkänner att du inte förtjänat det. Så du kan frimodigt instämma i det. Och därför läggs orden av hans nåd till. Därför att vi inte förtjänat det, så är det av nåd. Gratis. Hur kan det vara möjligt att vi kan stå där som rättfärdiga utan att vi har presterat någonting? Ja, det står därför att Kristus har friköpt dem. Vi frestas att försöka göra små betalningar med våra försök att hålla lagens krav. Men här talas det om en annan betalning och en annan som har betalat åt oss. Och nästa vers förklarar detta djupare för oss. Honom, alltså Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Nådastolen, det är platsen eller föremålet i det allra heligaste i tabernaklet och i templet där offerdjurets blod stänktes på försoningsdagen. En gång om året så gick översteprästen in och gjorde detta. Och det ordet här som nådastolen, när det används i grekiska nya testamentet, så anses det ha betydelsen att avvärja vrede. Gud är ju hela skapelsens domare. Han är den som är garant för att rättvisa skipas i världen. Att alla brott mot hans fullkomliga och rättfärdiga ordning inte ignoreras. Guds vrede blir följden av dessa brott. Men vad nådastolen i Gamla testamentet lär oss är bland annat två saker. dels att Guds vrede utsläcks då blod utgjuts, och dels att det kan finnas ett ställföreträdande utgjutande av blod. Eftersom man kom med ett offerdjurs blod, inte sitt eget. Och Jesus är vår ställföreträdare. Han valde att göras till ett med vår synd. Han inte bara bar vår synd, utan han gjordes till ett med den. Och han gjordes till ett med syndens förbannelse. Och så bar han den i sin kropp och själ på korset. Och därför säger han inför sitt lidande och död: detta är min kropp som blir utgiven för er. Och detta är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så vid korset så möter vi både Guds rättvisa och hans generositet. Både vreden över synden och kärleken till människan, till syndaren. Därför att det är Gud själv som betalar priset för sin helighetskrav. Det står att Gud var i Jesus Kristus och försonade världen med sig själv. Och han gör det för att vi på nytt ska få del i härligheten från Gud. Vi fortsätter i Romarbrevets tredje kapitel, 25 vers. Ja, vi läste detta: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Ja, hur blir vi alltså delaktiga i den här rättfärdigheten som kommer från Gud? Jo, vi ser vad Gud har gjort. Vi ser hur det finns en fullkomlig och alltigenom tillräcklig grund för att Gud ska kunna förklara oss rättfärdiga genom att Jesus är vår ställföreträdare. Och vi instämmer i vårt hjärta att så är fallet. Vi godtar detta. Vi gillar det. Vi accepterar det. Vad Gud har ordnat för vår räkning. Och vi gör det till hela grunden för vårt hopp om att räknas som rättfärdiga. Det saknar betydelse vad vi gjort och varit, vad vi är nu, vad vi blir och gör i framtiden och vad vi underlåter att göra. Vår blick är på Kristus, på hans blod, och inte längre på oss själva. Detta är att ta emot i tro. Det uttrycks också i Romarbrevets fjärde kapitel, vers 5. Den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Genom att ta emot i tro erfar vi nåden. Och genom att erfara nåden ifrån Gud och Jesus Kristus så erfar vi Guds kärlek. Och ju mer nåden får falla över i våra liv, ju mer erfar vi kärleken. Jesu kärlek, som har velat skänka oss detta på sin egen bekostnad. Han ville det. Han ville göra detta av kärlek. Så låt oss stå i den här nåden och låta den strömma mot oss och i oss. Och framförallt ska vi låta den strömma när Satan på nytt vill konfrontera oss med lagens krav. Vi har gjorts fria från lagen. Så låt oss ta emot mycket nåd av Guds oerhörda generositet. Jag hittade en psalmvers som inte finns i våran psalmbok, men som jag tyckte talade väldigt starkt och som förekom i väckelserörelserna på 1800-talet. Och den återges här i en biografi av Nils Frykman. Det är inte han som har skrivit den här. Men det berättas om i hans hemtrakt där i Värmland när väckelsen kom, att det just var en spänning mellan människor som hade upptäckt friheten i evangeliet, och med den friheten en oerhörd glädje och tacksamhet, och andra människor i rörelsen som varnade för denna frihet och glädje och var rädda att den skulle leda till att man inte tog synden på allvar. Och det står här om att det hade kommit inflytande från olika håll. De här mer lagiska hade kommit från ett håll, och sen hade det varit människor som hade varit iväg och arbetat i Norrland bland annat, och där mött den evangeliska väckelsen och så kom hem med denna. Och det står om en sunnebo som hette Gustav Larsson som hade blivit omvänd i Gävle. När han kom hem verkade han i evangelisk riktning, främst genom personliga samtal och vittnesbörd. Men en av de lagiska predikanterna utpekade honom i en predikan som en villoande, vilken med ett löst evangelium förde själarna till fördömelse genom att lära dem att kasta sina synder på Kristus och sjunga halleluja på vägen till himlen. Han varnade de väckta själarna för sådan villfarelse och bannade i Herrens namn dem som låtit vilseföra sig. Då står det här att Gustav Larsson var dock vid gott mod, och då folket strömmade ut ur samlingslokalen ställde han sig på en upphöjd plats mitt i folkhopen och sjöng i den mörka kvällen så att det skallade i bergen den klart nyevangeliska sången. Så här är första versen. O syndaförlåtelse, dyrbara skatt, av oförskyld nåd åt oss vunnen. Du är ju för oss i vårt eländes natt den flödande salighetsbrunnen. Med stunderlig synd mot Guds heliga bud, vart skulle vi fly om ej blodet hos Gud hans nåd oupphörligt förnyar? Ska jag alldeles strax sluta. Jag vill bara säga att jag har inte idag knappast alls berört det nya livet som Gud har kallat oss till. Livet är den helige ande bistår oss. Utan syftet idag har varit att än en gång återvända till grunden. Därför att vi alla har en lagisk tendens. Och ofta så slappas vi i vår tro på det fullkomliga som Jesus åstadkommit för vår räkning. Och då går också det kristna livet i baklås. Paulus skriver ju till Galaterna: tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Det är när vi är förankrade i rättfärdigheten genom tron och har visshet därom som anden trivs och verkar i oss. Och därför så är det så viktigt att vi ofta kommer tillbaka till detta ämnet. Kan vi be? Herre, jag tackar dig att du har i ordet låtit oss förstå detta som vi aldrig annars hade kunnat tänka ut. Att du skänker oss så fritt och så gratis en fullkomlig rättfärdighet. Och just därför, Herre, så kan vi ha en visshet och en trygghet som vi aldrig hade kunnat ha om vi hade försökt bygga på oss själva och vår förmåga. Jag tackar dig, Herre, att det är fullkomnat och fullbordat. Och jag ber dig, Herre, att du ger oss nåd att stå på den grunden, att vila på den och att alltid återvända till den, Herre, när vårt samvete vill fördöma oss, när vi anklagas och hotas. Och jag ber dig, Herre, att du utifrån ditt löfte fyller oss med helig ande. Att du, helig ande, alltid gör oss medvetna om den ström av nåd som alltid strömmar mot oss och genom oss. att vi får leva med dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.